Du lyssnar på Springa med åror av Silla Naumann, uppläst av mig, Mirja Turestedt. Sista kvällen. Jag ser Lasse sista gången vid sextiden på kvällen. Det är den 8 augusti och det regnar. Himlen är lika grå som hela sommaren varit och havet dånar i blåsten. Han står i sin mörkgröna regnrock och river parkeringsbiljetterna uppe på ängen. Luvan skymmer hans ansikte. Jag ser honom på håll, ner från vägkorsningen. Hans regnrock blänker från bilarnas lyktor. Jag går inte upp till honom och gör honom inte uppmärksam på att jag står där och tittar. Jag ropar inte och vinkar inte, utan går bara vidare, upp genom skogen, förbi Johanna som min gamla koja fram till utsikten. Jag tittar ut över det skummande havet och vågorna. Sen går jag hemåt igen. Efteråt ska jag om och om igen se honom för sista gången. Se honom stå på den leriga parkeringsplatsen och vända sig om i den våta regnrocken med luvan uppfälld mot blåsten. Och då ska jag inte gå vidare, som jag verkligen gjorde. Då ska jag vinka till honom och springa mot honom. Efteråt finns bara springandet kvar. Jag ska springa och springa med tunga stövlar för att nå fram och sträcka ut handen i regnet mot honom och känna att han lever, att han finns kvar. Hans gröna regnrock ska blänka där framför mig och jag ska slinta med stövlarna i det våta gruset. Och på mardrömmens vis vet jag att jag ska springa och springa i regnet, i strålkastarljuset, i evighet. När jag kommer ner från utsikten och är nästan framme vid brevlådorna kör Johannas söner förbi på sina moppar. De är aldrig hemma hos oss längre. Men jag känner igen dem trots att de har likadana svarta hjälmar med visir som alla andra sommargäster. De kör fort genom pölarna och jag går över på andra sidan diket för att inte bli nedstängt. Ingen av dem höjer handen i den där korta obligatoriska hälsningen vi gör till varandra här i trakten. Jeansen är genomblöta långt upp på låren när jag kommer hem och jag fryser. Fortfarande ingen katt som skuttar fram och vill in. Ingen kisse som stryker sig mot benen innan jag får in nyckeln i låset. Och korgen innanför dörren är bara kall och filten överdragen av det smutsiga grå luddet. Hela sommaren har hon hårat mer än hon brukar. Längs hela promenaden har jag tyckt mig se henne. Varje sten och tuva i dikerna har varit hon. Men sen, när jag kommit närmare, ändå inte. Det blev min uppgift att leta efter henne längs vägarna när hon försvann. Lasse satt söka henne här hemma. Inomhus, utomhus, i laggon, överallt. Vi letar och gör oss bilder av att hon plötsligt ska komma fram från något av sina ställen och att allt ska vara som vanligt igen. Men om det nu inte kan vara det, för att hon är död, vill Lasse hitta henne för att begrava henne. Han är noga med begravningar. Alla katter och kattungar som tillhört gården har han lagt så nära häcken som möjligt, rakt under äppelträdens grenar. Till höger om dem ligger vår gamla fårhund Siska och hennes efterträdare, blandrastiken Aski, som inte blev lika gammal. Sen kommer kalvar, föl, lamm, grisar, hönor och ankor i en ordning som är efter hans eget huvud. Vad ska man kalla en sån plats? En djurkyrkogård är det förstås, och på sätt och vis en trädgård. Men också en hemlig minnesplats som är svår att beskriva. Ett torg kanske man kan säga. Ett vildvuxet torg för de döda. Jag går ofta dit när Lasse inte är hemma. Dit ut där tiden har upphört och alla ryms samtidigt. Ivan, min far, är där, trots att han ligger i familjegraven uppe vid kyrkan. Och min mor Gerda, som jag inte minns alls. Och Johanna och hennes pojkar är också där, trots att de fortfarande lever och kommer hit i trakten varje sommar. De är där ute, mitt bland oss, även om de inte alls hör hit. Jag vet inte hur Lasse har gjort för att lyckas samla oss alla, men vi är där. Och på sätt och vis ser jag honom och mig tydligare bland alla de förgångna skuggorna.